Vad roligt att det är så många. Ja. Idag ska vi ta oss an Jesu liv. Och jag tänker om Jesu liv så här. Att om man har varit med i kyrkan i några år. Eller om man till och med har växt upp i kyrkan och gått i söndagsskolan. Och så har man hört nästan alla berättelser. Jesus möter kvinnan vid Sykars brunn och han går på vattnet i Genesarets sjö och han ger mat till 5000 och han hela mannen som hissas ner genom taket och så fortsätter vi. Men om man frågar sådär, i vilken ordning händer det här? Träffar han kvinnan vid Sykars brunn innan han gick på vattnet i Genesarets sjö? Och då tittar man ner. Någon annan får svara, men inte jag liksom. För vi har väldigt många berättelser, men vi har väldigt svårt att sätta dem samman. Och det beror lite på att, och jag menar inte något kritiskt med det, utan mer konstaterande, det är att i våra gudstjänster när vi förkunnar så väljer vi ofta ett textavsnitt, en berättelse, eller det man kallar i Bibeln för en perikop, alltså en normalt avsnitt. Va? Vi berättar idag om hur Jesus gjorde det och det. Men vi har väldigt sällan tid att dra ut det där lite i tiden och tala om vad hände före och vad hände efter och när i Jesu liv hände det. Och jag ska idag försöka göra så att plocka ihop de här pusselbitarna för er så att man får en bild, ett svep över Jesu liv. Jag kommer nog att säga en del saker som ni kan bli lite förvånade över eller kanske till och med förbryllade. Och vi får väl se om vi behöver ta till lite frågor och svar om det så behövs. Ja. Ska vi börja? Vi talade om Gamla testamentet förra gången. Vi sa att där var det, hur många böcker? Kommer ni ihåg det nu då? 39. Säg det allihopa då. 39. Ja, och i Nya testamentet så var det 3 gånger 9, vilket är med snabb matematik 27. Så nu ska vi tala om de 27 böckerna. Vi kommer till dem i Nya testamentet. Precis som i Gamla testamentet, på ett bibliotek så delar vi in böckerna i, inte efter bokstavsordning eller storleksordning eller något sånt, utan efter kategorier. Och i Nya testamentet så har vi böcker i 3 kategorier. Vi har först det som vi kallar för de historiska böckerna. Det är de som berättar vad som har hänt, händelserna. Och de är i Nya testamentet 5 stycken. Det är inte så svårt, eller hur? Matteus, Markus, Lukas, Johannes och apostlärningarna. Och idag så kommer vi ju att bara prata om evangelierna, de 4 evangelierna. Apostlärningarna och det som är kvar här, det är det vi ska ta nästa vecka. Den andra kategorin, den är 21 skrifter. Och det är de undervisande breven. De undervisande breven. Och de kan ni va? Rom, Kol, Galater, Fil, Kolossa, Timoteus, Fil, Hebraion. Så, det är alltså Roma. Har ni inte lärt er såna här ramser? Romarbrevet, Korinterbreven. Så, och så fortsätter det. Hebreerbrev. Det är 21 stycken. Man brukar dela in dem i 2 delar. Den ena är 13 stycken och då kallar vi för de paulinska breven. Det vill säga de breven som Paulus har skrivit. Och sen har vi 8 stycken som vi kallar för de allmänna breven. Eller de katolska breven. Det betyder inte att de är katolska teologiskt sett. Att det är katolikerna som har skrivit dem eller något. Utan katolsk betyder allmän. Mm. Så det här är Paulusbreven. Och här har vi de allmänna. Det är Hebreerbrevet, Jakob. 2 stycken Petrusbrev. 3 Johannesbrev och Judasbrev. Och sen har vi den sista kategorin. Och den är bara en enda bok. Och det är Uppenbarelseboken. Skriven av Johannes. Där han får apokalypsen, den här framtidsvisionen om vad som ska hända. Nå, det här sparar vi till nästa vecka. Apostlärningarna sparar vi till nästa vecka. Och vi ska försöka titta på Jesu liv. Sudda. Och börjar man med om jag ska tala om Jesu liv. Ja, kanske ni har lite nyfikenhet vad gäller när föddes Jesus? Och när dog han? Det här är det vi kallar för de kronologiska diskussionerna. Och då ska man börja med frågan och säga, Jesus föddes inte år 0. Är någon som vet varför? Därför att år noll finns inte. Va? År noll, det enda stället man talar om år noll, det är liksom i tidens begynnelse. Men i kronologin så är det ett före och sen är det ett efter. Nollan finns inte där. Så den slamkryparen ska vi hoppa över då. Va? Men Jesus föddes heller inte år ett. Det som vi liksom tar som utgångspunkt för vår tideräkning. Att vi säger att det finns ett efter Kristus, det är att en munk på 500-talet fick i uppdrag att räkna ut när Jesus föddes för att skapa den här nya liksom, tideräkningen baserat på Jesus. Och han räknade fel. Så allt när ni säger att vi är liksom 2018 efter Kristus, så är det inte riktigt sant. Och det finns några, speciellt Jehovas vittnen, som väljer därför att kalla det så mycket FVT, före vår tideräkning, eller efter vår tideräkning, för att markera det här. När föddes Jesus då? Ja, vi vet att när Jesus föddes så regerade fortfarande Herodes i Israel. Ni vet kung Herodes som iscensatte barnamorden i Betlehem. Och kung Herodes vet vi att han dog 4 före Kristus, alltså före tideräkningen. Och det vet vi därför att när han dog så skrev man i annalerna att alldeles i samband med hans död så hade man sett en månförmörkelse på himlen. Och en månförmörkelse kan vi ju astronomiskt räkna ut när den hände. Och den hände 4 före Kristus. Så då vet vi att Jesus måste ha fötts före 4. Då vet ni att när Herodes dödade gossebarnen i Betlehem så dödade han alla barn som var 2 år. Upp till 2 år, va? Så då kan man ju tänka sig att Jesus kanske föddes 1 eller 2 år före. Vi vet ju inte om han tog till med råge. Så då kanske Jesus föddes 5 eller 6. Å andra sidan så vet vi ju inte om de här barnamorden var det sista som Herodes gjorde i livet. Så därför så kanske vi flyttar det ännu längre bak och säger att det är 7, 6 eller 5. Väldigt ofta kommer ni att stöta på de som påstår att Jesus föddes år 7 före Kristus. Och det baserar sig ofta på en spekulation som en astronom som hette Kepler gjorde på 1600-talet. Där han menade att en konjunktion mellan 2 stycken planeter som var synlig över Babylon måste ha varit det som Bibeln beskriver som Betlehemsstjärnan. Och det fick stort fäste från 1600-talet och framåt. Och därför sa man att eftersom man kan datera det till år 7 så måste Jesus ha fötts år 7. Men det där tror inte jag är vidare värt att lyssna på. Utan vi får vara osäkra och så säger vi Jesus föddes någonstans mellan år 5 och 7 före Kristus. Vi kan inte vara mer specifika än så. När dog han då? Där är lite annorlunda resonemang. Vi vet ifrån de bibliska berättelserna att Jesus dog på en fredag. Eller hur? När vi firar påsk så högtidligt håller vi långfredagen som dagen då Jesus dog. Och det innebär att den här förberedelsedagen som den kallas i de bibliska texterna, det här året som Jesus dog landade på en fredag. Och därför att vi vet att de religiösa ledarna gick till romarna och sa, se till att de här korsfästa personerna dör, för vi vill inte att de ska hänga kvar på korset imorgon när det är sabbat. Och sabbaten är ju alltid lördag. Så det här året måste det ha varit förberedelsedagen på en fredag. Vid den här tiden var passage, alltså deras judarnas påsk, en flyttbar högtid. Den dök inte upp samma period i veckan varje år. Utan den hamnade så att fredagen var förberedelsedagen var tredje år. Och det innebär att Jesus kunde ha korsfästs år 27, 30, 33 eller 36. Det är de 4 vi har att välja på. Och 36 kan vi säga att det är för sent och 27 är för tidigt. Och därför, och det, jag ska försöka förklara varför. Så då finns det 2 val kvar. 30 och 33. När Johannes döparen träder fram, som vi ju vet är före Jesus, och så säger man att han trädde fram. Jag ska se om jag kan få det rätt. Jag blandar ihop om det är 14 eller 15. Kejsar Tiberius, 15:e regeringsår tror jag att det står. Kejsar Tiberius 15:e regeringsår. Och Tiberius tillträdde som kejsare 14 efter Kristus. Eller också tvärtom. Men tillsammans blir det 29. Då kan man av vissa skäl säga 28. Men där börjar nu det kluriga komma. Om Johannes döparen trädde fram så ska ju Johannes döparen ha sin verksamhet. Och sen ska han möta Jesus och ska Jesus ha sin verksamhet. Och sen kommer korsfästelsen. Och då måste vi ställa frågan, hur lång tid var Jesus verksam i sin offentliga tjänst, brukar vi säga. Från det han trädde fram när han kommer till Johannes döparen och blir döpt. Ni vet, det är i början på alla fyra evangelierna finns det med. Till dess att han dör på korset och uppstår. Johannes evangeliet väljer att berätta om tre stycken påskhögtider. Tre påskhögtider. Och det innebär ju att Jesu offentliga tjänst måste ha varit åtminstone 2 år. Påsk, påsk, påsk. Va? Och sen var det ju lite före, så minst, jag brukar säga 2,5 år. Men sen finns det en högtid som Johannes beskriver, som han inte talar om vilken det är. Men där folket går upp till Jerusalem och möts i Jerusalem. Och av de 5 stora högtiderna som vi kan läsa om i 3 Mosebok kapitel 26, så är 3 av de så kallade pilgrimshögtider. Det vill säga, då förväntade man sig att folk skulle gå till Jerusalem för att offra. Och en av de här som inte identifieras i Johannes är en av de där pilgrimshögtiderna, och påsken är en av dem. Så det innebär att den stora diskussionen är, var Jesu offentliga tjänst 2,5 år eller var den 3,5 år? Och jag tillhör de som kommer att förespråka att det är 3,5 år. Och det baserar sig på ungefär hur vi harmonierar alla berättelserna i evangelierna. Och vill ni titta på det så finns det detaljer vers för vers på 4 sidor i den här boken där man kan titta på alltihopa. Men det innebär ju att om Johannes döparen skulle ha framträtt år 28 eller 29 så finns det inte 3,5 år kvar till år 30. Eller? Alltså tillhör jag de som tror att Jesus dog år 33 efter Kristus. Han blev alltså 38, 39, kanske 40 år. Och dog han år 33 så torde fredagen ha varit den 4 april. Det är en sån där detaljerad uppgift som man får som bonus då. I huvudsak ska ju vi koncentrera oss och tala om de här 3,5 åren. Jag tänkte göra ungefär som jag gjorde förra gången. Jag sa att jag delade in gamla testamentet i 10 stycken delar. Kommer ni ihåg det? Det sa urhistorien, patriarkerna, slaveriet, uttåget, erövringen, det enade riket, det delade riket, det enda riket, fångenskapen och det upprättade riket. Vi ska göra samma sak med Jesu liv. Vi ska rita upp en tidslinje här då, som ju då kommer att handla om 3,5 år. Så vi ser om vi får det ungefär så där. Så här är år 30, 31, 32, 33 och så fram till maj, ungefär år 33. Han dog ju i början på april, men efter uppståndelsen var han kvar på jorden i 40 dagar. Och då kommer vi in i månaden maj. Så brukar jag avrunda det till 3,5 år. Vi ska se vad som händer under den här tiden. Men då börjar jag här ute med en som vi kallar för födelse och uppväxt. För vi vet lite om det som hände Jesus innan han blir offentlig. Vi har berättelser, några stycken. Bebådelsen, när jungfru Maria får veta att hon ska föda Jesus, som ju då sker i mars, april någonstans, brukar vi säga, va, när vi har Mariebebådelsedag. Det är det vi kallar för våffeldagen numera. Vet ni varför vi kallar det för våffeldagen? Därför att jungfru Maria, hon brukar ju då ibland kallas för vår fru, va? Notre Dame. Och våffru. Ordet vår fru, våffru, det låter ju som våfflor, eller? Så det är därför det har blivit en tradition att äta våfflor på vårfrudagen. Ja, så det kan bli, liksom. Det är också därför man tror att vi firar jul den 25 december. Eftersom man hade hos judarna en väldigt stor tilltro till, vi väntar med det förresten. Det är lite mer krångligt. Jag hoppar över den så länge. Bebådelsen till Maria. Man berättar hur Elisabet, hennes släkting, också får veta att hon väntar barn. Och det kommer ju bli Johannes döparen. Sen föds Jesus. Det är en av de texter som de flesta av er kan. Eller hur? Lukas evangeliet. Och det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen. Är det någon som är svensklärare här inne? Får man fråga det? Någon som är svensklärare? Ingen. Har ni fått lära i skolan att man inte får börja meningar med ordet och? Ja. Och ändå säger Bibeln, och det hände sig vid den tiden. Ja. Så vi tror att vi har en biblisk uppenbarelse att det går bra att börja meningar med och. Ja. Ja. Så. Ja. Och det hände sig vid den tiden. Och så kommer Josef och Maria från Nasaret till Betlehem och Jesus föds. Vi brukar säga ett stall. Inte riktigt säkert att det är det som bibeltexten säger. Kanske en grotta eller en kreatursavdelning i ett hus. Det är lite osäkert. De vise männen kommer. Ja, herdarna kommer ju förstås först. Och sen de vise männen. Och det brukar vi säga att det skedde på 13 dagen. Men man brukar nog från de bibliska texterna dra slutsatsen att det kunde dröjt upp till ett år innan de nådde fram. Med tron att de lämnade Babylon eller Österns länder i samband med att Jesus föddes. Och sen dröjde det ganska länge innan de nådde dit. Han omskärs i templet 8 dagar gammal. Möter två profetissor, eller en profetissa och en profet. Som får den fantastiska möjligheten att få möta frälsaren innan de säger nu kan jag dö här. Nu har jag fått vara med om detta. Så flyr de till Egypten. Och sen bosätter de sig i Nasaret. Och sen har vi bara en enda berättelse om Jesus till. Innan vi börjar med den offentliga tjänsten. Och det är när han är 12 år gammal och är i templet. Och om man läser den berättelsen så förstår man redan att det finns en slags distans mellan Jesus som barn och hans föräldrar. När de går hem och han stannar kvar och de blir oroliga. De kommer och letar och säger, vet ni inte, säger han till sina föräldrar, att det är här jag hör hemma. Han nästan förmanar dem och är förnärmad över att de inte accepterar eller förstår varför han står där och debatterar med de religiösa lärde. Och det är det vi vet om Jesus. Under de där första 30-35 åren. Ja, vi vet nog också att han jobbade med hos sin adoptiv eller vad ska vi säga fosterfar Josef. Nu ska jag ställa en kuggfråga till er. Vad hade Jesus för yrke? Va? Ni säger att han var snickare. Du säger nej. Nej, du bara säger emot i största allmänhet. Så, ja, det är bra. Jag gillar så. Nej, 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 nej. Så. Nej, det är så här faktiskt att om jag har förstått det rätt, jag kan ju inte grundspråken, men när man läser då så säger de att det som står är att han är vad vi skulle kunna, på engelska säger man skilled laborer. Alltså han är en utbildad hantverkare av något slag. Men vad exakt det är vet vi inte. Och när Luther skulle översätta Bibeln till tyska då på 1500-talet så satt han sig ner och funderade över vad innebär det? Och i Tyskland där han bodde så var ju en av de mest framstående hantverksyrken. Det var att vara snickare. Så han sa Jesus var nog snickare. Och det var hans tolkning av det här begreppet. Och så har det blivit liksom accepterat. En del har ju insett att det är lite klurigt. Hur många av er har varit och besökt Israel? Mm. Hur många stora höga träd såg ni? Inte många, va? Så man undrar, vad var det de snickra av? För det är... När de skulle bygga templet, hur fick de tag på trä? Ja, de fick importera det från Libanon för att få trä och virke till att bygga byggnaderna. I Israel bygger man av sten. Och det finns liksom inte så mycket trä. En del har föreslagit att han ska vara timmerman istället för snickare. Och en timmerman är ju mera grovhuggen. Det är ju mera liksom en byggnadsarbetare eller så. Levi Petrus skrev ju sin svit av böcker om Jesus som han kallar för timmermannen från Nasaret. Men det som idag håller på att vinna mark i förståelsen av vad det här betyder. Det är att Jesus då växte upp i Nasaret. Och inte så långt från Nasaret så ligger en annan stad. Ungefär dit många gick för att jobba. Därför att det fanns stenbrott. Och väldigt många nu föreslår att Jesus var stenhuggare. istället. Därför att det var ett yrke som skulle passa i den här tiden. Och det var ett yrke som uppfattades som att vara en hantverkare som kunde arbeta. Men i grund och botten är allting teorier. Vi vet inte. Vi vet bara att han var en hantverkare, så att säga. Nu har förvirrat det tillräckligt mycket, va? Nu går vi vidare. Ja. Så vi vet här att han var den här mannen. Han jobbade. Jag brukade annars säga, jag tyckte det var bra att säga att han var snickare. För det säger någonting om vårt arbetsliv. Om Jesus jobbade den största delen av sitt liv i en snickarverkstad, så var ju det ett sätt att bekräfta att en kristen, en som följer Kristus, kan vara stolt över att ha ett jobb. Och att sköta det jobbet väl. Om de gjorde stolar i snickarverkstaden i Nasaret, så inte var de skeva och vinda. Eller? Jag skulle gärna ha 4 stolar som Jesus hade gjort. De var nog perfekta. Ser ni? Så bara det uppfordrar oss att fundera över hur vi sköter vårt jobb. Våra studier. Vårt sätt att bete oss. Om han har sagt att största delen av mitt liv var jag en vanlig jobbare. Paulus var tältmakare. Han jobbade på Jofa. Nej, men alltså, han gjorde tält för att försörja sig själv då. Okej. Första avdelningen, från födelsen fram till år 30. Och i januari år 30, tror vi, så kommer en dag Jesus gående till nu Johannes döparen, som har startat en förnyelserörelse under det gamla förbundet från Gamla testamentet. Han är fortfarande en gammaltestamentlig profet. Han är den som enligt Malaki kommer i Elias kraft och ande. Och förkunnar och säger, ni huggormars avföda, gör bättring, omvänd er, lev upp till lagens krav, följ Gud. Och så kommer, och han döper, och så kommer han till, Jesus kommer till Johannes vid Jordan. Och den här perioden på ungefär 4 månader kallar vi för inledande verksamhet. Inledande verksamhet från januari till april ungefär. Nu träder Jesus fram och kommer till Johannes döparen. Och det här är en av de få berättelser som berättas i samtliga 4 evangelier. Det är egentligen väldigt lite material som finns i alla 4 evangelierna. Och i den här tiden så har vi egentligen ganska lite material för de här 4 månaderna. Det är 3 saker som står ut. Han låter döpa sig, och Johannes döparen. Han förs ut i öknen för att frestas av djävulen. Och i slutet av perioden, vid påskhögtiden då, som blir den första påsken här, så kommer han att börja tala med Nikodemus. Kommer ni ihåg det? Ska vi titta lite på de där händelserna? Vad betyder det att Jesus låter sig döpas av Johannes? Nu tar jag och trippar in på ett lite känsligt område. För om det är en sak som vi som kristna lyckas vara oense om, så är det ju dopet. Vad betyder dopet? Och vad betyder dopet av Johannes? En del säger så här, jag vill låta döpa mig. Jag vill följa Jesus i dopet. Och om man menar det i överförd bemärkelse, så har jag inga som helst problem med det. Men om man menar det i bokstavlig bemärkelse, att jag vill låta döpa mig som Jesus döpte sig, så måste vi förstå att Johannes dop var någonting helt annat än det dopet som vi praktiserar idag. Det kan ni se i apostlärningarna. När de möter några som kommer till tro och de säger, har ni döpt? Nej, men vi har bara döpt med Johannes dop. Ja, men då är det dags att göra det på riktigt liksom. Hur många dop omnämns det i Bibeln? Någon som vet det? Hur många olika slags dop? Vill ni gissa? Dra till. Va? Finns det olika dop? Ja. Hur många? 3. Vad tror ni? Högre eller lägre? Högre. Ja, fler. Hur många?
20.
Högre eller lägre? Lägre, ja. Nej, vi kommer ner till 7 olika typer av dop, beskriver Bibeln. Vi har Johannes dop, det första. Vi har de dopen som lärjungarna till Jesus utförde. Det står att Jesus döpte inga, men lärjungarna döpte. Så. Sen, så ser vi om vi kommer ihåg allt här. Sen talar breven om att alla de som gick genom Röda havet döptes till Mose. Va? Säger man då. Sen så har vi då det kristna dopet, det som vi praktiserar idag. Sen säger Jesus på ett ställe, kan ni dricka den bägare som jag dricker och kan ni döpas med det dop som jag döps med? Och det här är ju en retorisk fråga han ställer, där svaret förväntas vara nej, det kan vi inte. Och han syftar ju inte då på någon dophandling, utan han syftar ju på det som han ska gå igenom i sitt lidande, som han då kallar för dop. Kan du döpa, kan du lida som Kristus lider? Sen kommer Paulus på ett ställe i sin text att tala om dopet för de döda. Och det är en väldigt klurig text som vi inte riktigt vet vad den betyder. Men så mycket är klart att det är ingenting som vi förväntas praktisera, utan det är en missförstånd och en villolära. Och sen finns det sjunde då. Fast det finns inte riktigt i den bemärkelsen att andens dop, begreppet andens dop, finns inte i Nya testamentet. Utan det enda som finns är verbet att bli döpt i anden. Så andens dop är inget substantiv utan ett verb. Och det används på 7 ställen i hela Nya testamentet, inte mer. Men där har ni de 7. Hängde ni med? Mm. Och då måste man ju ställa frågan, vad betyder dop? Om det finns 7 olika dop, vad betyder de här? Varför talar man om det på det sättet? Och då ska man börja med att säga att det grekiska ordet baptizo som används, det betyder bokstavligen att doppa eller nedsänka. Ja. Man använde det till exempel när man skulle färga tyger. Så hade man ett färgbad och så baptizo tog man och såg till att hela tygstycket doppades så att det fick samma färg alltihop. Och man använde det till och med för att beskriva en båt som sjönk till botten, som gick under. Det var en baptizobåt. Det har liksom helt omslutits av vatten. Jag tyckte det var roligt när jag var kommentator då på Folkbibeln här. Så jag föreslog att vi skulle kalla honom för Johannes Dopparen. För jag tyckte att vi skulle vara så bokstavsnära som möjligt. Men det var för känsligt, tyckte de. Va? Men det är egentligen vad det står, va? Jesus kom till Johannes Dopparen. Ni förstår vilka teologiska kontroverser jag kan skapa bara genom små... Ja. Vad jag brukar tänka är det bästa sättet att komma nära, det är att ersätta begreppet dop med begreppet identifikation. För det är vad dopet handlar om. Jag vill identifiera mig. Så när Jesus kommer till Johannes säger han, jag vill identifiera mig med din rörelse. Jag vill bekräfta att det du gör är rätt. När de gick genom Röda havet med Moses så identifierade de sig med Moses som Guds ledare som skulle leda dem ut ur Egypten. När lärjungarna döpte så var det för att de som de döpte ville identifiera sig med Jesus i tron på honom som Messias. Och så vidare, va? Dopet är på det sättet, och det är också det kristna dopet. Det är ett sätt att tala om min identifikation med Kristus. Jag bekänner att jag tror, jag proklamerar för andra att jag tror, va? Genom att tala om att jag hör ihop med honom. Så. Sen ska inte jag predika dop mer än så. Men det är vad jag tror Jesus gör här. Han kommer till Johannes och Johannes säger, det är du som borde döpa mig. Jag borde ju identifiera mig med dig, Jesus. Gör nu som jag säger, säger Jesus, döp mig, för jag vill bekräfta att din förnyelserörelse av det gamla förbundet är sunt. Med andra ord, vad du Johannes undervisar, det är vad det gamla förbundet egentligen handlar om. Inte massa ritualer egentligen, utan hjärtats omvändelse till Jesus Kristus. Sen gick han ut i öknen, Jesus. 40 dagar fastade han, åt ingenting. Och så står det att han frestades av djävulen. Det här är en klurig text. Och här hamnar vi i en sån där översättningsteknisk fråga igen. För det ordet som vi uppfattar och översätter med frestelse kan också översättas med prövning. Om ni är noga i er bibelläsning så kommer ni märka det här när ni läser Fader vår. När ni läser Fader vår i 1917 års översättning så står det inled oss inte i frestelser. Det står icke i frestelser till och med där, va? Men läser du Fader vår i Bibel 2000 står det inled oss inte i prövning. Och det är samma ord som man kan översätta på olika sätt. Och det har ju lite olika känsla i sig, va? frestelse, det är ju frestelse till fall och till ondska på något sätt, att göra någonting som är fel. Medan prövning, det är ju att möta motgångar och svårigheter som nödvändigtvis inte är av moralisk art. Så frågan är, vad är det som händer här i öknen när Jesus frestas eller prövas av djävulen? Nu ska jag se om ni är teologer. För det behöver man vara när man ibland funderar. Om Jesus nu utsätts av någon typ av angrepp från Satan, kunde Jesus synda? Ett tydligt svar. Ett annat tydligt svar. Bengt säger ingenting här. Får jag ställa nästa fråga då? Är Jesus Gud? Kan Gud synda? Aha. Om Gud inte kan synda, hur skulle vi då kunna säga att Jesus kan synda? Får jag fråga så här? Första frestelsen är, kan du förvandla stenar till bröd? Hade Jesus begått en synd om han förvandlade stenar till bröd? Begick han en synd när han förvandlade vatten till vin? Ja, vin vill vi inte veta av. Usch! Nej. Alltså, här behöver man ställa frågor, vad är det som händer egentligen? Eller hur? Min uppfattning, och jag säger inte nu att ni ska tycka som jag vill ta. Min uppfattning är att om vi tror att Jesus är oförenligt sann Gud och sann människa, att man aldrig kan dela upp det. Det är det som vi teologin kallar för att ge en konstig term, den hypostatiska enheten. Vad än Jesus gör är han 100% Gud och 100% människa. Då är han Gud i allting som han gör. Och om han är Gud kan han inte synda. Därför att Gud är definitionen av rättfärdighet. Och om Gud skulle kunna synda, då måste det finnas en annan definition av rättfärdighet än Guds eget väsen. Och då är Gud inte Gud. Tänk som teologer nu. Så varje liten fråga. Och det innebär ju, tänker jag, att vad Satan gör här i frestelsen. Nu driver det här in på teologi mer än jag kanske tänkt. Men vad Satan gör här är egentligen inte att försöka få Jesus att synda. Utan att ta en genväg förbi korset. Han utmanar inkarnationen. Att Jesus har blivit människa. Och i att han blir människa, som Paulus säger i Filipperbrevet 2. Han som inte räknade jämlikheten med Gud såsom en byte. Utan utblottade sig, tömde sig själv i det han antog en tjänares skepnad. För att han, som Paulus säger till Timoteus, skulle kunna bli en medlare mellan Gud och människan. En är Gud och en är människan. Och en är medlaren mellan Gud och människa. Han som både är Gud och människa. Det var det som var hans syfte. Och för han skulle kunna göra det så säger nu Satan, nej men om du till och med tillber mig så ska jag ge dig all makt. Bara du inte medlar mellan Gud och människa. Och det kan du inte göra om du bryter din inkarnation. Satan förstod vad som var på väg. Satan förstod vad Jesus hade gjort när han kom som människa. Och det första han gör när Jesus trädde fram, att försöka gå emot hans mål, hans plan att kunna försona människan med Gud genom döden på korset. Alla håller inte med mig. Det är fritt att fundera över vad jag säger. Och sen kommer han då tillbaks till den första påsken. Här river han ner växlarnas stånd. Hjälp vad tiden går. Han river ner, han kommer till templet. Och ni vet, i templet där höll man på med offertjänsten. Och offertjänsten, den var ju sån att man var, speciellt på påsken, tillbaks till påsken i Gamla testamentet, så skulle man ju offra sitt lamm. Detta offerlamm som skulle ta bort och rädda en från syndens straff. Nu var det så här att ungefär år 30, det stora rådet var den gruppen på ungefär 70 personer med fariser och sadduker, två olika religiösa politiska partier som styrde. Och den leddes av överste prästen och han hette vid det här tillfället Kajafas. Man hade haft lokaler inne i templet, men ungefär år 30 så flyttade man till lokaler i det som kallas för Salomos pelarhall, så låg ut efter den yttre kanten på templet precis framför där handelsstånden inne på den yttre förgården stod. Där sålde man offerdjuren till de som kom. Och den handeln kontrollerades av Kajafas söner. För det var så här, jag har gjort en liten karta här. Många av dem som kom ner till Jerusalem, de kom här uppifrån Galileen ifrån norr. Och så gick man vägen ner på de här pilgrimshögtiderna. Och man kunde inte ta med sig offerlamm. Utan man tog med sig pengar för att köpa ett offerlamm när man kom fram. Och då kom de här sönerna på att det är en lukrativ affärsverksamhet. Och det gjorde man i två steg. Jag vet inte om ni har varit i Jerusalem och tittat vid klagomuren. Om man går till höger om klagomuren och ner så kan man komma in bakom. Och där finns fortfarande rester kvar av de växlingsstånd som man satte upp. Som var utanför templet. För inne på tempelgården så fick man bara använda en särskild tempelvaluta. Så då hade de här sönerna kontroll över den tidens forex. Va? Man kom dit och så växlar man sina pengar och då blev man lurad på dåliga växelkurser. Så tjänar de pengar i det ledet. Va? Och sen gick de in på templet och så skulle de köpa sitt offerlamm. Och här är det som att gå in på en flygplats, vet ni. När man väl har gått in bakom säkerhetskontrollen, då har man ingenting annat att välja på än det som finns där inne. Va? Och då kan de ta 30 spänn för en dricka istället för 15. För jag har inget annat val. Så därför så höjde de priserna då till ohemula priser på de här offerlammen som skulle säljas där inne. Därför ingen annan kunde sälja. Och så lurade man dem på pengar en gång till. Det här var oerhört lukrativ verksamhet för överste prästens söner. Och nu kommer Jesus. Överste prästen tillhör det liberala partiet Saddukeerna. De andra är mer rättrogna och fromma fariserna. Och så kommer Jesus in. Och han tar. Och ni gör det här till en rövarkula. Bort med er allihopa. Här ska det vara tillbedjan. Inte handel, va? Och den kvällen kommer en av fariserna, Nikodemus, till Jesus. Och så säger han. Vi förstår att du är från Gud. För de var ju sådana som också plågades av att se hur man misshandlade människors religiösa önskan och längtan genom att lura dem på pengar för att själv bli rik. Jesus kommer att göra det här två gånger. Han kommer att rensa templet tre år senare en gång till. Sen kommer, det här är vad vi har i den inledande verksamheten. Sen kommer en period och det är den tredje då. Och den är ungefär 8 månader gammal. Och den kallar vi för tidig judisk verksamhet. Och Judén, det är det här området i söder runt Jerusalem. Så. Han är alltså inte i Jerusalem under den här tiden. Utan han går ut i Judén utanför Jerusalem. Och här kommer någonting som vi ofta inte tänker på. Vad vet vi om de här 8 månaderna? Egentligen ingenting. Allting som sker på 8 månader sammanfattas i en enda vers. Vi har berättelsen om Nikodemus på väg in. Vi kommer att ha berättelsen om kvinnan vid Sykars brunn på väg ut. Där är Johannes 3, det är Johannes 4. Däremellan så vet vi egentligen ingenting av det som Jesus gör. Annat än möjligtvis ett litet eko av någonting. Vi ska se om jag hittar den. När Jesus fick veta att fariserna hade hört att han fick fler lärjungar och döpte fler än Johannes, även om det inte var Jesus själv som döpte utan hans lärjungar, lämnade han Judén och vände tillbaka till Galileen. Det är ungefär vad vi vet. Och ni ser att fariserna som var i Jerusalem, de hörde. De var inte själv med. Och det här är en sån här fråga vi måste ställa oss. Hur kommer det sig att 8 månader av Jesu verksamhet är någonting som Gud inte anser vi behöver veta så mycket om? Var det inte viktigt? Hade det inte så stor betydelse? Varför? Vi ska se om vi kan komma närmare det så småningom. Ni kommer att försöka förstå att vi egentligen vet oerhört lite av det som Jesus egentligen gjorde. Under den här perioden, härifrån och hit fram, så är det ungefär 3,5 år. Det motsvarar 1250 dagar plus och minus. Ungefär så mycket. 1250 dagar. 365 dagar om året. Det blir ungefär så mycket. Av enskilda dagar som Jesus gjorde någonting. Alltså om vi tar bort de här, om vi inte räknar de här allmänna. Han gick runt och predikade för många i hela Galileen eller något sånt där. Va? Utan enskilda specifika dagar som evangelierna, alla fyra evangelierna berättar, om vi sätter dem tillsammans. Det är 63 stycken. Inte mer. 63 dagar av de där 1250. Det innebär att ungefär 95% av Jesu verksamhet vet vi nästan ingenting om. Och det innebär att vi måste tro att det som Nya Testamentet berättar är det som Gud har utvalt. För det är det vi behöver veta. Det är det som räcker för oss att veta. Och det han har utvalt är utvalt med ett specifikt syfte för att varje berättelse ska berätta någonting väsentligt för oss om vem Jesus är och vad han har gjort. I min värld så innebär det att varje berättelse i Nya Testamentet och om Jesus blir så mycket mer viktig att ta till sig. Eftersom den är av Gud utvald i hans uppenbarelse för oss. Så någonstans under den här tiden, och det kommer att finnas liksom ett eko av det han gör, som säger att han har gått och förkunnat, han har helat människor, och ryktet har nått för religiösa ledarskapet i Jerusalem som nu börjar sitt arbete att motarbeta honom. Och därför så säger han i början på kapitel 4 att han lämnar Judén här nere för att gå till Galileen. Och då får vi ungefär 4 månaders tid här. 4, som vi kallar då för tidig galileisk verksamhet. Han tar sig nu norrut till sina hemtrakter. Han har ju varit här. Han går den här vägen genom Samarien. Här finns Sykars brunn. Ni kommer ihåg, vi talar om samarierna som det här folket som kom som ett resultat av assyriernas beblandning av människor. Här brukade man inte gå, men han går den här vägen och han kommer hit upp till det här området runt Genesarets sjö som vi då kallar för Galileen. Han kommer till sin hemstad Nasaret. Och ryktet har nått hans hemstad. Så den där sabbaten när han kommer in i synagogan. Och synagogan, det är den, vad ska man säga, det är en byggnad som man kommer att bygga på olika ställen. Och traditionen från den kommer från tiden i Babylon. När man inte hade något tempel så byggde man istället en synagoga. En samlingsplats där man kunde tillbe och där man kunde ha undervisning. Och så kommer han in och där är det textläsning. Och så lämnar man texten till honom. Och han läser ett stycke om den utlovade Messias. Och så tittar han på sina, du vet, de som har känt honom sedan han var en liten spillivink där nere på gatan. Va? Nasaret var en ganska liten stad. Kanske 200 invånare eller sådär, inte så mycket mer. Och så säger han, idag har detta skriftens ord fullbordats inför era öron. Idag har profetierna från Gamla Testamentet blivit sanna. Och de blir ju som... Va? De hade ju väntat att han skulle komma dit och göra dem friska som de hade hört där nere. Va? Men istället säger han, jag är Messias. Och vreden blir så stor att alla reser sig upp och driver ut Jesus ur synagogan och genom staden mot ett stup. För att ta livet av honom eftersom de uppfattar att han hädar. Josefs pojk, han, stenhuggan. Skulle han komma och säga något sånt där? Pytsan! Inte här hos oss. Och så händer det där som, ni vet, när man läser texter så stannar man upp och så tänker man, det där skulle jag vilja ha sett. Ja. När Jesus plötsligt stannar och tittar på dem. Och alla bara. Och så säger nu går jag härifrån. Och alla bara flyttar på sig. Inte ett ord, ingenting. En blick. Vad var det de såg i Jesus? Vad var det han gjorde? Vad var det som hände? Ja. Så han drivs ut ur Nasaret. Och han kommer att flytta från Nasaret som ligger någonstans här. Till Kapernaum. Har ni Bibel 2000 har de ju kallat det för Kafarnaum. Kap betyder topp, eller så ni vet Nordkap, det är den norra, va? Så det här är Genesarets sjö, norra punkten här. Och det här var ett mycket strategiskt val. Nasaret var en liten by som låg avskilt och i tysthet. Kapernaum däremot låg vid den stora handelsvägen som kom att gå ner den här vägen. Så här kom karavaner, här fanns en romersk garnison. Och det här innebär, brukar man säga, att allt som hände i Kapernaum, det blev känt i Jerusalem. För de här olika karavanerna, de kom ju att berätta när de kom ner vad de hade hört och vad de hade sett och vad Jesus hade gjort. Så det här valet var mycket strategiskt, och han kommer nu under en tid att vara i Kapernaum och ha det som sin bas. Med stor sannolikhet så kommer han så småningom att flytta in i ett hus som ägs av Simon Petrus eller Simon Petrus familj. Jag vet inte om ni har varit där, men man har hittat en plats som man tror är Kapernaum. Man har grävt ut en synagoga, inte den som fanns på Jesu tid utan som har byggts något hundratal år efteråt. Men man har också grävt ut ett hus som man tror kan vara Simon Petrus hus. Och där kan man se resten av det här. Ovanpå det har de byggt en mycket märklig kyrka. Det ser ut som en flygande tefat från Star Trek ungefär. Jag vet inte om ni har varit där. Det är mycket, det är, och så. Och jag har stått där och tittat på det här och varit, man blir berörd. Man blir djupt berörd. Och tänka, här kanske är gården, huset där Jesus har bott. Det kan vara det huset där mannen hissades ner genom taket. Det är också här som han helar Petrus svärmor förstås. Det är också här som vi möter berättelsen om hur han kallar de första, hur han kallar fyra lärjungar. Och vi ska ha klart för oss att vi har ofta en lite märklig berättelse, tanke om hur Jesus kallar sina lärjungar. Jag vet inte om ni har funderat på det, men då när man tar en sån här perikop och berättar det, va, så börjar man och så säger man, vi har mött Jesus, och han säger följ mig, och så släpper de allt och så går de liksom. Som om Jesus hade någon slags hypnotisk makt över människor. Följ mig! Så. Men om ni tittar på kallelsen av Petrus till exempel, så kallas ju Petrus två gånger med ungefär ett års mellanrum. Och den andra gången han kallas så har han haft ett år på sig att fundera på det som händer. Första gången så är det ju när han möter Andreas och de andra och så säger de, kom, vi har funnit Messias. Andra gången kommer Jesus gående på stranden på Genesarets sjö och säger, följ mig. Och det är då han lämnar näten, när han har funderat på det i ett år. Eller när han kommer till Matteus som ju satt där i tullbåset i Kapernaum. Publikan som han var. Och Jesus säger till honom, Matteus Levi som han kallas då, följ mig. Och Matteus reser sig upp och lämnar allt och går. Men om vi studerar texten noga så inser vi att Matteus är en kusin till Jesus. De kanske har vuxit upp tillsammans. De kanske har känt varandra i 20, 30, 40 år. Det är inte 40, men 30 år. Ni vet för övrigt att möjligt är det så att fyra stycken av Jesu lärjungar var hans kusiner. Så det här är ett familjeföretag, va? Fyra var kusiner. Johannes döparen var en släkting. King James påstår att de var kusiner, men det finns inte täckning i texten. Ni vet att Elisabeth och Maria var släktingar. Men på vilket sätt de var släktingar vet vi inte, va? Och sen i den tidiga kyrkan så blir ju hans bror Jakob och hans bror Judas också ledare i församlingen. Det är ju Jesu halvbror Judas som har skrivit Judas brev. Och Jesu halvbror Jakob som har skrivit Jakobs brev. Så här har ni sju stycken av Jesu släktingar som tillhör den tidiga ledarskapet i den kristna verksamheten. Det var rena familjeföretaget, förutom att naturligtvis hans mor också fanns med i marginalen. Så när han kallar Matteus är det heller ingen okänd person. Och det stämmer bättre, tycker jag, överens med vad Jesus kommer att säga så småningom när han säger, om någon vill efterfölja mig ska han beräkna kostnaden. Det är liksom inte ett plötsligt beslut utan ett övertänkt val. Det är i Lukas 14, vi kommer till det sen. Nå, när vi har nått de här fyra så kommer vi till en av de längsta perioderna. Det här är hans inledande verksamhet. Man har bland annat en, vad man säger, rundvandring i Galileen. Han går runt till många andra ställen. Ni vet att han kommer till Kana och gör ett under vid bröllopet där. Och han kommer till Nain och andra ställen. Men han skickar ut folk. Han har nu en skara lärjungar som följer honom. Men tänk nu att vi har hållit på i 1 år och 4 månader. Och han har fortfarande inte valt 12 lärjungar. Ser ni det? Så det är först i nästa period som vi kallar för den mellangalileiska perioden. Och den kommer att pågå i ett helt år här fram till april. Den mellangalileiska perioden. Jag skriver bara mellan G. På 1 år. Här kommer det nu att hända massa saker. Och en av de saker som Jesus gör, det är att han kommer att välja ut de 12. Jag brukar tänka att det sker ungefär ganska precis så där mitt i Jesu offentliga tjänst. Alltså så ungefär hälften av tiden har gått. Så halva tiden som Jesus är offentlig så har han inte valt de 12 lärjungarna. Jag trodde länge att Jesus hade 12 lärjungar hela tiden. Och det var bland det första som han gjorde. Men här fanns inga 12 lärjungar. De var ju uppe och fiskade i Galileiska sjön. Eller? För han kommer ju här på stranden när Petrus är fiskare och säger följ mig. Och då har ju inte Petrus varit i Judén med honom. Så det är 8 månader bara där. Han har däremot, tror jag, en skara av lärjungar, av efterföljare. Han går ju inte ensam, men han har inte valt ut de här exceptionellt hos honom då, va? Så nu så kommer han någonstans ungefär halva tiden så kommer han att välja ut 12 stycken. 4 av dem är hans kusiner. Det är en spretig skara. De är unga. Ja, men Johannes kommer att leva in på 90-talet. Vilket innebär att vid det här han lever ju 60 år efter det här. Så han måste ju ha varit ung. De var outbildade. Det kommer man att anklaga dem för i apostlärningarna. Och de förstod inte alltid vad som hände. Och de hade inbördes motsättningar. Någon var ju publikan som var en som samarbetade med den romerska makten. En annan var ju, tillhörde ju revolutionspartiet, va? Simon Ivraren. De som försökte störta makten. Vilka intressanta politiska diskussioner som måste ha pågått i den här gruppen. Om både det ena och det andra. Men Jesus valde de här 12 stycken. Och direkt efter som han har valt dem så kommer han att hålla en lång predikan till dem. Och den kallar vi då för bergspredikan. Så bergspredikan hålls här efter ungefär, nu ska vi se så jag säger rätt då, någonstans här mitt i. Vi har ju den i Matteus kapitel 5-7. Och då är det frågan, vad betyder den här predikan? En möjlighet är att säga att det här är Jesu instruktionstal till de utvalda lärjungarna. Vi blir lite lätt lurade av att bergspredikan hålls här mitt i, eller hur? För vad hittar vi bergspredikan i Bibeln? Matteus 5, 6 och 7. Vad är det som är precis före den texten i Matteus? Ja, men titta där. Det som är precis före, det är att Jesus första gången kallar lärjungar. Och innan det så har vi hur Jesus frestas av djävulen. Och den där första kallelsen, det var ju inte den när de kom och följde honom permanent. Och då måste vi förstå något klurigt här. Vi har en vana, som jag sa, att dela upp Bibeln i enskilda berättelser som sen får leva sitt eget liv. Och det är inte så farligt i sig om man inte funderar över de ställen där det inte passar in så väl. Vi har 4 stycken evangelier och de är inte skrivna på samma sätt. När Lukas skriver sitt evangelium, jag har redan pratat nästan en timme. Ja, när Lukas skriver sitt evangelium så säger han, jag har bestämt mig för att noga berätta allting i ordning, säger han. Därför brukar vi säga att Lukas är ett kronologiskt evangelium. Han berättar allting av de händelserna i den ordningen som de har skett. Lägger vi Markus bredvid så ser vi att Markus och Lukas följer varann nästan hela tiden. Markus gör några stora justeringar, små justeringar av kronologi. Men Markus och Lukas kallar vi därför för kronologiska evangelier. Men vare sig Johannes eller Matteus är kronologiska. Johannes är det i den bemärkelsen att han väljer ju att betona på ett annorlunda sätt. Han har 21 kapitel. Jesus har sin offentliga tjänst i 3,5 år. När vi kommer hit till passionsveckan, då börjar Johannes det i kapitel 13. Han använder 9 kapitel för att berätta om en vecka och 12 kapitel för att berätta om över 3 år. Tematiskt så talar han ju om att det är det här som är viktigt. Och han har ju de här unika kapitlen om vad som händer i övre salen, om vandringen genom Hinomsdalen och Kidrondalen, om det som händer ända fram till Getsemane i Örtagård. Va? Samtalet i kapitel 15, 16 och 17 när de vandrar i natten mot Getsemane, och 18, det vi kallar för den överste prästliga förbönen. Finns inte. Och det som är intressant är att Johannes evangeliet har unikt material. 93% av det som finns i Johannes evangeliet finns inte i någon av de andra evangelierna. Därför är han väldigt specifik. Matteus är ännu mer klurig. För Matteus, han gör ett tematiskt evangelium där han flyttar om ordningen på berättelser helt utan att bry sig om kronologin. Utan han bygger istället upp teman. Och han gör det. Det här är intressant om ni ska läsa Matteus. Nu ska jag locka er att läsa Matteus, va? Då börjar han så här. I kapitel 1, 2, 3, 4 så berättar han historiska händelser. Och sen så kommer en undervisningspass. Och det är bergspredikan. Och så slutar han bergspredikan med en formel som kommer att återkomma flera gånger. Och den finns i kapitel 8, vers 1. När han gick ner från berget följde stora skaror honom. Det vill säga, när han var färdig med det här så gick han därifrån. Sen kommer berättelser i kapitel 8, 9. Undervisning i kapitel 10 kallas för utsändningstalet. Sen kommer berättelser i kapitel 11 och 12. Och så kommer en undervisningspass som är liknelsetalet i kapitel 13. Sen 14, 15, 16, 17 är berättelser. 18 kallar vi församlingstalet. 19, 20, 21, 22, 23 är berättelser. 24, 25 kallar vi talet på Olivberget. Och sen 26, 27, 28 är berättelser. Och om vi vill så kan vi säga att de sista 3 verserna kallar vi missionsbefallningen. Och är hans sista lilla predikan. Och då tänker han så här. De här berättelserna, de är förutsättning för att vi ska förstå den här predikan. Så ska jag förstå och tolka bergspredikan hos Matteus så måste jag först tolka de här 4 berättelserna, för de leder fram till det. Och sen fortsätter det. 8, 9, och det finns en hel sida i boken om hur kapitel 8 och 9 leder fram till utsändningstalet i kapitel 10. Vad är det för text i slutet på kapitel 9? Någon som kan det på rak arm? Lyft upp blicken och se ut över fälten hur de vitnar till skörd. Känner ni igen den? Det är en av de starkaste missionstexterna vi använder den. I sammanhanget är det en missionstext. Vad säger Jesus i kapitel 10 om utsändningstalet? Han skickar ut lärjungarna för att förkunna. Gå inte till hedningar, säger han. Predika inte för några andra än judarna. Om ni kommer till hedningar, ta bort dammet från skorna och gå därifrån. Ni får inte förkunna för folk som inte tillhör det judiska folket. Betyder slutet på kapitel 9, Matteus, att vi ska gå ut i hela världen och förkunna? Tveksamt om vi tittar till sammanhanget hur Matteus har byggt upp det, va? Sen kommer kapitel 11 och 12. Jag tror att det är en väldigt, väldigt väsentlig del. Och jag måste ändå stanna där, för jag tycker att det är viktigt så, va? Vad som händer här är, det börjar i kapitel 11, att Jesus helar en man som är besatt av en ond ande. Och när han gör det så blir det judiska ledarskapet och de som är utsända kritiskt till honom och säger: du kommer från Belzebul. Du kommer från Belzebul. Ja. Belzebul betyder bokstavligen smutsherren och ett annat namn för Satan. Du Jesus, du är från Satan när du gör det här. Och då säger Jesus det som är kanske en av Nya Testamentets svåraste texter att tolka. Ni har begått synd mot den heliga ande, säger Jesus. Den kan ni aldrig få förlåtelse för. En synd som inte går att få förlåtelse för. Jag är av den uppfattningen att det var någonting som man bara kunde göra den tiden som Jesus gick på jorden. Och såg hans under och mötte honom personligen och hörde hans undervisning. Jag tror inte idag det finns en synd som inte går att få förlåtelse för. Det är min uppfattning. Vad gör Jesus då? Det här, vad han säger egentligen när han säger ni har begått den oförlåtliga synden. Det är att ni har gått så långt i att förkasta frälsaren Messias att det inte längre finns något hopp för er. Ni har gått så, ni vet Niagarafallen. De här som ut över stupet. Va? Det finns ju folk som vill ut och segla i båt och försöka åka där uppe. Va? Men så finns det en gräns. Och när man har passerat den gränsen, då är vattenströmmen så stark att man aldrig längre kan klara sig tillbaks, utan då åker man över stupet. Det är det Jesus säger till dem. Nu har ni förhärdat er och syndat till den graden att det finns inte längre hopp, för ni har vägrat att ta emot och blivit så onda att det inte längre går att nå er med evangeliet. Det är ju det som han säger till dem. Vad är det nästa som händer efter det här? Jo, då börjar liknelsetalet, och det börjar med en av de viktigaste liknelserna som Jesus berättar. En såningsman gick ut för att så, och när han sådde så föll en del på vägen, en del föll bland stenarna, en del föll bland törnen och en del föll i den goda jorden. Ni har hört det här, eller hur? Ja. Vad är en liknelse för någonting? Vi är här någonstans mitt i Jesu verksamhet. Jesus berättar, vi har bevarat i Nya Testamentet 36 stycken av Jesu liknelser. Ja. Och här har vi halva Jesu tjänst här och halva Jesu tjänst här. Av de här liknelserna har han berättat 3 stycken här och han berättar 33 här med början i Matteus kapitel 13. Ser ni, det innebär ju att liknelserna har ett syfte beroende på var i Jesu liv han berättade. Här var det inte något syfte att berätta liknelser. Men här blir det plötsligt viktigt att berätta liknelser. Och den här liknelsen i Matteus 13 kapitel 1. Den brukar jag kalla för liknelsernas liknelse. För den är nyckeln in i liknelsernas värld. Om vi förstår den, då får vi steget in och förstå liknelserna. För ni ser vad som händer efter den här liknelsen. Det är att lärjungarna kommer fram till Jesus. Och de säger inte till Jesus som de gör sen. Vad betyder den här liknelsen? Vad säger de för någonting? Ursäkta nu, men det låter lite som rumpnissarna i Ronja Rövardotter, va? Varför gör du på detta viset? Säger de så. Jesus, varför gör du så? Varför berättar du liknelser? Varför gör du så här? För det här var nytt också för dem. Och då förklarar ju Jesus här i kapitel 13 vad liknelserna är till för. Jo, säger han till lärjungarna, er är givet att förstå himmelrikets hemligheter. Men det gäller inte de andra. Vilka de andra? Jo, men de som hade förkastat honom i kapitel 11 och 12. De som hade kritiserat honom ända sedan han lämnade Judén. De som nu hade skickat från Jerusalem spioner efter honom och försökt ställa svåra frågor på honom. På dem. De förstår inte. Ty fast de ser, säger Jesus, så ser de inte. Och fast de hör, så hör de inte. De förstår inte, säger han. Därför talar jag till dem i liknelser. Så han säger, liknelsens syfte är inte, som jag länge trodde, att det var en illustration för att göra saker lättare att förstå. Utan det är egentligen som en gåta eller en rebus som är till för att göra det svårare att förstå för de som inte vill förstå. Vad Jesus gör här är att han helt byter strategi. Tidigare har han pratat till alla. I Matteus 4 säger han till folket. Omvänd er, himmelriket är nära, tro evangeliet, kom, här är Messias. Men nu kommer han att vända sig bort. Han har gett upp på de här som kritiserar honom. Och han börjar förkunna på ett sånt sätt att de ska höra vad Jesus säger, men de ska inte förstå. Och därför får de ingenting att kritisera honom för. För de fattar inte vad det är de ska säga. Men han förväntar sig att lärjungarna ska förstå. För Jesus vänder sig nu bort ifrån folket och till lärjungarna. Så från den här perioden så kommer Jesus, nu när han har valt ut de 12 och han har också en större skara 72 och ytterligare en vidare skara sådana som följer honom, så kommer han nu att koncentrera sig på dem. Johannes talar om det här i inledningen av sitt kapitel när han säger han kom till sitt eget folk, men hans eget folk tog inte emot honom. Men åt alla de som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn. Så från den här punkten så kommer Jesus nu att ägna sig åt lärjungarna. Och det är det som liknelserna handlar om. Och ni ser att den här liknelsen, den första, den handlar ju just om frågan om att ta emot Guds ord, eller hur? Såningsmannen gick ut för att så. I alla fyra berättelser så är det samma såningsman. Och utsädet han sår ut, det är samma utsäde till alla. Det enda som skiljer åt är jordmånen i vilken budskapet landar. Och de som var stengrund, de som var törnen, de som var vägar, där stod inte utsädet rot och blev något gott. Men i den goda jorden, de som ville lyssna, där slog det rot och gav 30-falt och 60-falt och 100-falt igen. Så säger Jesus, den som har öron, han hör. Ja. Så nu kommer vi att få följa resten när Jesus kommer att vända sig för att försöka förbereda lärjungarna för det som komma skall. Och det kommer inte bara att gå så bra. Om ni tittar på Johannes 6. Alltså, det här leder oss in, kan vi säga, i den sista perioden, alltså den sista galileiska perioden. Och den är från... Nu har jag lite förskjutit tiden här, säger jag. Men den ska gå till... Det här ska vara lite till. Den här ska gå till oktober 32. Och det är den sena galileiska perioden då. Va? Och vad som händer här nu, det är att Jesus inte bara vänder efterföljarna, liksom det här nyfikna om ryggen i bemärkelsen. Ni vet att han sätter sig i en båt och åker över Galileiska sjön för han vill komma bort ifrån folket som följer honom. Va? Han vill ägna sig åt lärjungarna. Och då börjar han också inse att han är under hot ifrån den som styr det här området, nämligen Herodes Antipas, en efterföljare till Herodes. Så Jesus kommer nu att ägna sig åt att gå ut ur det här Herodes Antipas-området. Han går upp till Tyrus och Sidon och han kommer att gå ner på den här sidan som kallas för Tiostadsförbundet eller Decapolis som man kallar det för. Va? Och det är här i Caesarea Filippi bland annat som han nu kommer att undervisa lärjungarna. Men om ni tittar i Johannes kapitel 6 så ser ni en text som vi ofta inte liksom noterar i det här. Jesus undervisar dem från kapitel vers 60. Många av hans lärjungar som hörde det han sa. Det här är en svår tanke. Vem står ut och höra det? Och Jesus förstod inom sig att hans lärjungar klagade över detta. Och han sa till dem, ta ni anstöt av det jag säger. Tänk då om ni får se människosonen stiga dit där han var förut. Och så fortsätter han ner, va? Vers 66. Efter detta drog sig många av hans lärjungar undan och slutade vandra med honom. Och då sa Jesus till de 12, inte tänker väl ni också gå? Och Simon Petrus svarar, herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Så man skulle kunna säga att vad som händer med Jesus är att hans popularitet växer här från början upp till en punkt. Men sen kommer den att dala. Och från den här punkten så kommer fler och fler av de här perifera lärjungarna att lämna honom. Och hans skara av efterföljare kommer att minska. Och man talar om det här som kollapsen av den galileiska kampanjen. Jesu verksamhet liksom försvinner. Folk säger det var inget roligt längre. När betoningen inte är under och tecken, då vill inte vi vara med. Och till slut så kommer ni att se att det är bara en liten handfull skara kvar. Men de 12 följer med. Och i kapitel 16 kommer vi till en annan central fråga. Då ställer Jesus frågan till lärjungarna: vem säger folk att jag är? Och då har vi kommit en bit in här i den sista, va? Och då säger några säger att du är profeten, och andra säger att du är Johannes döparen som har återkommit, och några säger det och andra säger det. Och så vänder sig Jesus till Petrus och så säger han, eller till lärjungarna, så säger han: men vem säger ni då att jag är? Och Petrus, som har blivit ledare i gruppen, reser sig upp och säger: du är Messias, den levande Gudens son, och vi tror och förstår att du är Guds helige. Här är bekännelsen. Nu bekänner de att han är Messias. Att han är den här utlovade Messias från Gamla testamentet, det som profeterna har talat. Så den här tiden från att han har valt de 12 och varit med de 12 har nu lett fram till att de har blivit övertygade om vem han är. Och Jesus svarar ju: det där har du inte kommit på själv, Petrus. Det där har Gud uppenbarat för dig. Vad gör Jesus då? Efter det? Är det Matteus 16, 21 eller vad står det där? Jag tror det är 21. Jag tar det i huvudet. Från den tiden, stämmer det? Nej. När kommer det då? Det måste ju vara där någonstans. 16. 21. Vad sa jag då? Sa jag 21? Ja, jag kan ha fel, det är ingen fara liksom. 16:21 så säger han: från den tiden. Och det där uttrycket är intressant. Med tanke på att det är samma uttryck som finns i Matteus 4:17. När han säger: från den tiden började Jesus undervisa och säga: omvänd er, himmelriket är nära, tro evangeliet. Och det är samma uttryck som finns i kapitel 11. Precis innan han börjar med liknelsetalet. Så här är en strukturmarkering i Matteus evangeliet. Va? Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem och lida mycket genom de äldsta översteprästerna och de skriftlärda. Och att han måste bli dödad och på tredje dagen uppväckt. Så fram till den här punkten har lärjungarna inte vetat någonting om vad som är tänkt att hända när Jesus ska offra sitt liv. De tror ju fortfarande att han är den här Messias som ska ge dem det stora riket. Och nu när de har kommit fram till punkten att de bekänner honom: du är den där Messias i Gamla testamentet. Då tar Jesus bladet för munnen och säger: att jag är Messias, det kommer att innebära det här. Jag ska gå till Jerusalem och jag måste gå till Jerusalem. Där måste, hinner vi inte gå in på, men det är ett teologiskt väldigt viktigt ord. Vad är det som är den tvingande nödvändigheten till att Jesus dör på korset? Det var inte bara att han valde att göra det. Han måste göra det. Och varför måste han dö? Det har att göra med försoningsteologin. Den kanske vi kommer till nästa vecka. Vi får se. Cliffhanger. Och vad reagerar Petrus då? Nej! Jesus, det får inte ske! Och så kommer det här. I princip säger han: över min döda kropp! Aldrig! Jag ska stå i vägen. Jag ska rädda dig, Jesus, säger Simon. Va? Och Jesus säger: undan Satan! För varje person som ställer sig i vägen för Guds frälsningsplan är ju inte från Gud själv. Och från den här punkten så kommer Jesus mer och mer att fokusera på sin vandring mot Jerusalem och emot korset och emot det oundvikliga. Så om ni vill ha en snabb sammanfattning av Jesu liv så är det tre delar. Den första delen han förkunnar till folket, den andra delen han förkunnar till lärjungarna och den tredje delen han går mot korset. Det är det är de olika. Och det innebär att en text som finns och som beskrivs i den här delen har ett annat anslag än den text som finns här eller den text som finns här. Om vi kommer till Lukas 14, han kommer ju nu gå ner till Jerusalem. Från den sena galileiska verksamheten så får vi en sen judisk verksamhet. Han kommer ner till Judén och till Jerusalem från januari 33 till april. Så nu är vi inne i den sista tiden här. Här är han tillbaks i Judén. Säger jag rätt nu? Nu ska vi se. Fel. Jo, från oktober till 32 till januari. Fram hit. Där ska det vara. Så har vi den sena judeiska verksamheten. Han kommer tillbaks till Jerusalem. Och det är här som nu fariseerna har börjat inse att det här är allvar, va? Så i Jerusalem så tar de till och med upp stenar och vill försöka stena honom till döds. Och anklaga honom för hädelse. Och då flyr Jesus från Judén in i det här området på andra sidan som vi kallar för Pereen. Och så får vi den här sista tre månaderna som vi kallar för periisk verksamhet. Det är 8. Periisk verksamhet. Min teckning blir rörig idag, eller hur? Va? Periisk verksamhet från januari till april ungefär. Och det är där i Perien som ni har Lukas kapitel 14. När Jesus adresserar en folkmassa som ändå följer honom. Och så säger han, om någon vill efterfölja mig försaker han sig själv och tar sitt kors på sig varje dag. Och vi använder ibland det där uttrycket, va? Vi har våra krämper och det gör lite ont och så säger jag, det är det kors som jag har att bära och så. Men det är inte så bra. Den som bar ett kors under romartiden var dödsdömd och på väg att mista sitt liv. Och att ta upp sitt kors för Jesus Kristus, det är att ge sitt liv för frälsaren. Om någon vill efterfölja mig, försaka han sig själv och ta sitt kors på sig var dag. Om någon vill vara min lärjunge måste han beräkna kostnaden, säger Jesus. Och så börjar han berätta de här illustrationerna. Om en man vill bygga ett torn, sätter han sig då inte först ner och beräknar kostnaden? Det vill säga, om du vill bygga en friggebod bakom huset där du bor, sätter du inte först ner och beräknar kostnaden i pengar och tid, att du hinner sätta ihop den där? Och det första Jesus säger då, det är att om du inte beräknar kostnaden så kommer de att skratta åt dig nere på Hemköp och i affären. Det är han som aldrig får någonting gjort. Han säger massa saker, men blir aldrig färdig. Sån är hans kristna tro. Han bekänner högt, men det blir aldrig gjort, va? Så står den där halvfärdiga friggeborden där bland alla dina andra oavslutade projekt, och människor kommer att tala med dig. Så Jesus säger att om du inte beräknar kostnaden att vara en lärjunge till mig, så kommer de att snacka bakom din rygg om att du faktiskt aldrig fullföljer det som du bekänner. Men sen går han vidare med nästa, va? Om en kung ställs mot en annan kung som kommer emot honom en armé, sätter han sig då inte först ner och beräknar kostnaden om han har tillräckligt mycket soldater och går emot den här armén för att strida? Och om han inser att han inte kan det, skickar han inte ut fredssändebud för att försöka förhandla för fred? Han måste beräkna kostnaden av att leda andra in i striden. Och Jesus säger det som jag tycker är oerhört utmanande. Han säger att om du inte beräknar kostnaden att vara en Jesu lärjunge, så kan det bli besvärligt, inte bara för dig, utan för dem som du arbetar tillsammans med och för den sak som du säger dig representera. Om saltet mister sin sälta, säger han, vad duger det då till? Hur fick man salt på den här tiden? Jo, man gick ner till Döda havet och hämtade klumpar som låg på stranden av Döda havet. Ni vet, det är ett salthav där det kommer ut salt. Och så la man det bakom husen och så kunde man ta av det här. Men i det fanns det massa slagg. Om regnet kom så löste det ut saltet. För salt löses ut till vatten och kvar blev bara den här resten. Och det är det Jesus talar om. Om du innehöll salt, men vattnet kommer och sköljer ur saltet så bara resten finns kvar, vad duger det då till? Ja, då slängde man ut det på vägarna för att göra det till vägfyllning. Så det kristna livet och lärjungaskapet, det handlar om substansen finns där. Och inte bara en yttre form. Men det som är viktigt med den här Lukas 14, ser ni skillnaden hur Jesus talar här? Mot hur han talade här. Kom, kom. Himmelriket är nära. Tro evangeliet. Här är jag. Så va? Här är det. Utmaning till lärjungaskap. För han är på väg mot korset. När han är i Perien så får han veta om att Lazarus har dött. Och ni kan berätta sen hur han drar på det. Det tar flera dagar innan han kommer tillbaks till Marta och Maria. Som bor ju då inte så långt från Jerusalem. Men han väcker upp Lazarus från de döda, och det i sig blir beslutet för det religiösa ledarskapet att de ska röja Jesus ur vägen. Och sen kommer vi in till den nionde då, som är passionsveckan. Från söndag till söndag, vi har palmsöndagen som är söndagen vid Jesu intåg i Jerusalem. Och sen vet ni, det händer lite saker på de här olika dagarna. Jesus rensar templet en gång till bland annat. Och sen samlar han lärjungarna på skärtorsdagen i det som kommer att kallas för den övre salen. Som är den platsen där de firar påskmåltiden tillsammans. Och där börjar passionsdramat på torsdag kväll. hur Jesus instiftar nattvarden. Och nu kommer en viktig markering. Vet ni vad Jesus säger när han instiftar nattvarden? Han tar bägaren under måltiden och så säger han: detta är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker, gör det till minne av mig. Och när han säger förbundet i mitt blod, är jag av den uppfattningen att Jesus inte instiftar det nya förbundet i nattvarden, utan naturligtvis på korset. Det är när han offrar sitt blod på korset som är grunden för det nya förbundet. Men här är frågan: när börjar det nya förbundet verka? Om det gamla förbundet är förbundet med Abraham, förnyat med Mose, förnyat med David, som vi pratade om förra veckan. När börjar det nya förbundet verka? Det börjar verka här på korset. Vilket innebär att alla evangelierna utspelar sig under gamla förbundets tid. Eller? Här finns det väldigt lite tal om den heliga ande. Det finns inget tal om församlingen. Församlingen nämns en enda gång i evangelierna i Matteus kapitel 18. I Johannes 6 är det, va? I Jesus i Jerusalem och säger: kom till mig alla ni som törstar. Från den som tror på mig, från hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Detta sade han om anden som ännu inte hade blivit given. För att Jesus ännu inte hade förhärligats. För det tillhörde det nya förbundet. Och det här måste vi ha med oss i vårt perspektiv. Att det som händer åtminstone fram hit väldigt mycket präglas av de gamla testamentliga principerna för att följa Gud. Johannes döparens förnyelserörelse var ju en förnyelserörelse under det gamla förbundet. Här börjar ju Jesus nu vända sig till lärjungarna, inte för att tala om hur de ska leva under det gamla förbundet, utan för att förbereda dem för det nya förbundet. Ni kommer ihåg att han säger där, när de går sen ifrån övre salen: jag har mycket mer att säga till er, men ni kan inte ta det nu. Men sen när ni får den helige ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Då ska ni få det ni behöver för att kunna verka i de nya principerna som gäller. Ser ni? Och det här måste vi ju läsa och förstå, att evangelietexter i den här sektionen kan inte alltid tolkas på samma sätt som i den här sektionen. Och än mindre när vi kommer hit. Och det är därför vi behöver läsa de olika delarna av evangelierna i ljuset av var i berättelsen om Jesu liv de hör hemma. Så Jesus, sen sviker, Judas lämnar ju övre salen. Och i slutet på kapitel 14 säger Jesus: kom, låt oss gå härifrån. Och så bryter man upp och går ut i natten. Jag brukar tänka att man har sådana här facklor som man hade. Det fanns ju ingen gatubelysning och så på den här tiden då. Och jag tror att de går ner genom Hinnomsdalen. Och jag vet inte om det är så, men i min värld så skulle jag tycka att Jesus, de har några facklor och så stannar Jesus dem. Och så säger han, så pekar han alldeles vid sidan här när de lyser upp. Här ligger en vingård, va? Och så säger han i Johannes 15: jag är vinträdet, ni är grenarna. Om någon förblir i mig så bär han mycket frukt. Så finns det ett sammanhang för den där berättelsen. Det är bara i min värld, jag vet inte. Så fortsätter han, svänger upp i Kidronsdalen och kommer till Getsemane örtagård. Ett ställe där de har varit många gånger innan. Och där lämnar Jesus först några av lärjungarna, tar med sig några längre in, och så går han längre in för att bedja. Och nu börjar hans gigantiska kamp. Vi har bara en liten sektion, ett litet stycke av det som hände, men Jesus var säkert här i en timme eller mer och brottades med det som han visste skulle komma. Och sen i natten så kommer då tempelvakten. Det fanns ju åtminstone tre olika militära vaktstyrkor. Och tempelvakten, det är den judiska vaktstyrkan som är under översteprästernas kommando. Och den kommer med Judas längst fram och Judas går fram till Jesus och förråder honom med en kyss. Och man griper Jesus, även om man frågar, man behöver inte haft Judas, de frågar Jesus, vem är du? Det är jag, liksom. Här är jag. Han visste. Och så för man bort Jesus. Lärjungarna flyr. Om det var en kollaps här så är det den stora kollapsen i den här gruppen. Alla flyr. En av dem tar de tag i manteln och då tar han av sig och springer naken därifrån. Det är viktigare att fly åt alla håll genom de här olivlundarna som finns där. Bara två stycken, Petrus och troligen Johannes, smyger efter på avstånd. Och ser hur Jesus förs till överste prästen Kajafas hus. Men där ute på gården blir de igenkända och Petrus säger, jag har inget med honom att göra. Jag känner honom inte. Anklaga inte mig, säger han. Och till slut är Jesus ensam kvar. Han tas genom sex rättegångar. Först med överste prästen Kajafas, sen med överste prästen Hannas. Lite konstigt det här, men Hannas var egentligen den sanna överste prästen, tyckte judarna. Men romarna avsatte honom och insatte Kajafas till ny präst. Så många judar betraktade fortfarande Hannas som den riktiga överste prästen, medan Kajafas var den som administrerade den överste prästliga rollen då. Så först till Hannas, sen till Kajafas och sen inför det stora rådet, den här gruppen då. Och nu händer det intressanta. De dömer Jesus för hädelse den här kvällen. Och hädelse, straffet för det är döden. Men om det här var förberedelsekvällen, då när man skulle fira påskalammet, så hade ju alla där som är sanna judar firat påskalammet. Firat påskhögtiden. Och i påskhögtiden så dricker man ju bägare med vin. Och i påskhögtidens ritual så dricker varje person 4 bägare vin. Och det fanns en regel i Stora rådet som sa att har man druckit 4 bägare över vin är man så påverkad av alkohol att man inte är kapabel att fatta beslut. Så nu bryter de mot sina egna regler för att fälla Jesus. Men de får ju inte verkställa dödsstraffet, så nu går de ut till den politiska makten och då går de till Pontius Pilatus. Och så säger han, och då går det inte att säga att han har hädat våran Gud, för det bryr ju Pontius Pilatus inte om. Så istället så säger han, han vill göra uppror mot Rom. Och Pontius Pilatus försöker ju prata med Jesus, men Jesus är ganska tyst. Men han kommer på Pontius Pilatus att Jesus har hållit till här uppe i Galileen. Ja. Och då säger han, aha, Herodes Antipas som styr där uppe, han är ju i Jerusalem under påsken. Så då skickar jag över det här problemet till Herodes Antipas. Och så för man Jesus genom Jerusalem över till Herodes Antipas palats. Men Herodes Antipas vill ju inte ta i det här problemet. Har ni sett Jesus Christ Superstar? Ja? Det finns ju en sång där, va? Tell me Jesus, I'm no fool. Walk across my swimming pool. Så där, för att göra ett under så jag ser vem du är, som han säger. Va? Men han skickar ju tillbaks Jesus till Pontius Pilatus. Och när Pontius Pilatus till slut försöker kompromissa för att få lugn, så ger han dem valet. Vill ni ha den terrordömde Barabbas? Eller vill ni ha Jesus? Och det religiösa ledarskapet hetsar folket och säger, ge oss Barabbas, korsfäst Jesus, korsfäst Jesus. Och så är det mobben som dömer honom till döden. Jag tänker ibland, hur hade man gjort om man hade stått där? Hur hade man haft kraft att hålla emot? Och det är ju någonting vi behöver överföra till de strömningar som finns i vårt eget samhälle idag. Har vi som kristna kraft att utgå ifrån det som är våra grundläggande värderingar? Eller dras vi med av opinionen som pumpar budskap? Jesus döms till döden. Han pryglas. Han får bära sitt kors. Det som idag kallas för Via Dolorosa, lidandets väg genom Jerusalem, var ju naturligtvis inte den vägen som Jesus verkligen gick, för den fanns inte på den här tiden. Men möjligen så är det så att från Antoniaborgen, där man utgick ifrån, till platsen där gravkyrkan ligger är en autentiskt avstånd av autentiska platser. Om det är sant så kan det vara så att Jesus bar sitt kors ungefär 250, kanske 300 meter innan han kollapsade, inte längre. Och sen tog man Simon från Kyrene som råkade stå där och som fick bära resten. Kyrene ligger i Libyen. Det är mycket möjligt att det var en färgad man som fick bära Jesu kors fram till Golgata. Där korsfäste man honom, och nu ska inte jag berätta om korsfästelsens alla vedervärdigheter. Det är en av de grymmaste avrättningsmetoder som människan har tänkt ut. Syftet är inte att döda en människa, utan att de ska lida så mycket och så länge som möjligt innan de dör. I vanliga fall kunde man hänga 2, 3, ibland 4 dagar på korset, och döden kom till slut som en befrielse. Men Jesus dog efter 6 timmar. För de dödade inte honom. Han gav sitt liv. Och det sista han säger är: Fader, i dina händer anbefaller jag min ande. Och så dör han. Och de var förvånade över att det hade gått så fort. För ytterst gav han sitt liv för oss. Det var ingen annan som tog det. De tog ner honom från korset, de begravde honom. Jag är av den uppfattningen att jag tror att gravkyrkan är den autentiska platsen där det hände, inte Gordons Golgata, om ni har varit i Jerusalem, trädgårdsgraven. Det är en väldigt trevlig och fin plats att sitta och fundera, meditera i. Och många västerlänningar vill gärna se det, att det skulle vara där. Men det finns väldigt lite historisk grund för det. Graven låg ganska nära. Man la honom där på fredag. Nikodemus. Han, ni vet, från kapitel 3, är en av dem som trädde fram. Och ytterligare en farisé i stora rådet som tar hand om honom och ger honom en rik mans grav, som profetian i Gamla testamentet sa. Och så ligger han där fredag, lördag, och på söndag morgon så ska kvinnorna gå ut till hans grav för att vårda hans lik, helt enkelt. Och sen när de kommer dit så är stenen bortrullad. Och när de tittar in så sitter en ängel där och säger: han är inte här, han är uppstånden. Han har kommit tillbaks till livet. Och ta inte fel. Stenen rullades bort, inte för att Jesus behövde det för att komma ut, utan för att kvinnorna skulle kunna komma in och se. Och under de närmaste 40 dagarna kommer Jesus att, som den, och det är den 10:e sektionen här, va, efter uppståndelsen. 10:e efter uppståndelsen. Under de närmaste 40 dagarna kommer Jesus nu att visa sig. Först för kvinnorna, sen för bland annat Emmausvandrarna. En fantastisk berättelse i Lukas kapitel 24. Där Jesus går med dem. De har gett upp. Trots att de har fått höra budskapet att han är uppstånden, så ger de upp och går ifrån Jerusalem. Hur tänker man då? Och så kommer Jesus och går med dem. Och han går med dem. Det är ungefär, ja, vi vet inte riktigt var Emmaus låg, men man tror att det handlar om någon timmes vandring, kanske drygt. Och han, det står att han, och då skulle man vilja haft en liten bandspelare. Finns det någon predikan i världen ni skulle vilja höra, så är det Jesu predikan på vägen till Emmaus. Eller hur? De gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. Och medan de samtalade och diskuterade närmade sig Jesus själv. Men deras ögon var slutna. Vad går ni och samtalar om med varandra, frågar Jesus. Det svarade: detta med Jesus från Nasaret. Han var en profet, mäktig ord. Våra överste präster utlämnade honom. Och så berättar de vidare, va? Och så säger Jesus här. Nu slår vi på bandspelaren. Tänk, va, har den här en timme nu. Så tröga ni i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida det här för att sedan gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som stod om honom i alla skrifterna. Wow! Den vill jag höra. Ja. Men ser ni? När de till slut kommer fram och vi tror att det här är ett gift par. Och vi tror att vi har namnen på dem också, va? Men vi behöver inte. Så bjuder de in honom. Och när de då ska bryta brödet så ser de såren i hans händer. Och förstår att det är han. Och då lämnar han dem och försvinner. Och sen är jag så fascinerad. För jag tycker att det är naturligare att skulle säga: vi har sett den uppstånden! Vi har sett honom i livet! Men det säger de inte. Utan vad de säger är: var inte våra hjärtan brinnande i oss när han talade till oss på vägen? När han förklarade skriften? Eller? Och så tänker jag: wow! Hur förståelsen av Guds ord var det som bar dem tillbaks till tron och tillbaks till centrum där lärjungarna och de andra fanns. Mer än den här fantastiska upplevelsen. Fantastisk berättelse. Jesus kommer också visa sig för 5000 män och flera andra innan han till slut går ut på Olivberget i slutet av Lukas kapitel 24 och i Apostlagärningarna kapitel 1. Och där inför deras ögon lyfts han upp till himlen och sitter idag på Gud Faders högra sida och manar gott för oss. Här har ni Jesu liv. Till folket, till lärjungarna mot korset. Eller om ni vill ha på ett annat sätt, ska man säga: det första året säger vi att det är året i tysthet. Det andra året är året av framgång. Och det tredje året är året av motgång eller till och med av kollaps i lärjungagruppen. Eller vi har de här 10. Vi har hans födelse, uppväxt, inledande verksamhet, tidig judeisk, tidig galileisk, mellangalileisk, sen galileisk, sen judeisk, sen pereisk, passionsveckan och tiden efter uppståndelsen. Om jag har något sätt kommunicerat något till er idag, så hoppas jag att det skulle vara att när vi läser evangelierna ska vi försöka foga samman berättelserna. Att varje berättelse leder till nästa. Att det finns en samband. Att Jesus, jag talar om liknelserna här, det har vi inte hunnit tala om. Om ni tittar på Jesu under, så gör Jesus 36 under också som vi har bevarade. Och där är det lite omvänt, inte riktigt lika, men ungefär 65% av undren före det här och 35% av undren efteråt. Så undren har en mycket större betydelse här än här. Och det ser man också på att det är en annat slags under. Här är det under i offentligheten. Här är det under som Jesus gör inför folkmassan. Här hissar man ner en man genom taket. Och Jesus använder, ni kan den här berättelsen, va? De fyra vännerna, jag ska sluta alldeles strax, lugnt. Men de fyra vännerna hissar ner honom genom taket. Och där sitter det religiösa ledarskapet. Spänningen är på topp. Och Jesus säger då till ledarna: vad är som är svårast? Är det att göra mannen frisk eller att förlåta hans synder? Och så säger Jesus till mannen: dina synder är förlåtna. Och så gör Jesus ett nytt under, för då står det: han visste vad de tänkte. Det är ett under, va? Och de tänkte: så där kan han inte säga, för bara Gud kan förlåta synder. Så Jesus tar till orda och så säger han till det religiösa löpet: för att ni ska veta att människosonen, jag, har makt på jorden att förlåta synder, så säger jag, och så vänder han sig till mannen: stå upp, ta din säng och gå. Och den lama reser sig upp, tar madrassen under och går ut, va? Och så säger han så här: ja, det är mycket svårare att göra en sjuk frisk, för det syns ju. Att säga att dina synder är förlåt, det syns ju inte. Men om jag kan göra det som är svårast, då måste ju det som verkar lättast också vara sant. Alltså använder han under för att bekräfta att han är Messias. Den här mannen vet vi ingenting om. Vi vet inte om han trodde, vi vet inte varför. Han var bara buren dit och Jesus gjorde ett under på honom för att bevisa sin egen gudomlighet. Och Jesus använder här undren för att verifiera att han är Messias, så att de skulle ta emot honom. Men om ni kommer hit så kommer ni se att undren, han möter den kananeiska kvinnan uppe i Tyres och Sidon, en ensam kvinna. Och Och hon säger, grip in i mitt liv och hjälp. Ja, men jag har inte kommit för ditt folk utan för andra folket. Ja, men hundarna äter även smulorna som faller från den rike mannens bord, säger hon. Och så säger hon, jag har inte sett större tro hos någon i Israel än jag gör hos dig. Så därför, visst, du ska få vad du vill. Och så gör han under för enskilda människor i tysthet. Så det finns en skillnad i karaktär på under som Jesus gör i början mot i slutet. Både i mängden och i syftena. Och det här är därför att Gud har gett oss varje berättelse i Bibeln med ett syfte. Att ge oss någon förståelse av Jesu tjänst under de här 3 åren och vad det har för innebörd. Och det ska man också tänka på när man lyssnar på de här helande predikanterna som slänger sig med alla berättelser. Vad de väldigt sällan talar om är Johannes kapitel 5. Där Jesus kommer till Betesdadammen och lämnar alla sjuka kvar. Och bara helar en. Jesus helade inte alls alltid alla människor. I de bibliska texterna. Ja, det vart en liten inflikning på slutet där. Är det någonting ni vill fråga om? Har jag trampat er på tårna så ber jag om ursäkt. Ja. Ska vi be tillsammans? Far, vår himmelske far, vi tackar dig. För ditt ord. Vi tackar dig att du har gett oss all den här informationen om vem Jesus Kristus är, vad han har gjort och vad syftet är med att han har kommit till vår jord. Herre, jag ber att du ska beröra våra hjärtan och våra sinnen. Att vi ska allt mer förstå det pris du betalade för vårt liv, för vår frälsning och för vår möjlighet att få bli dina barn nu och i evighet. Jag ber för vännerna här i församlingen. Låt ditt ord få gripa om hjärtan och sinnen. Idag och för framtiden. I Jesu namn. Amen.